Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.
God morgon och hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon. Mitt namn är Axel Insulander och den här onsdagspanelen är ju i stort sett satt nu, tycker jag.
Nu sitter den.
Ja, nu sitter den.
Som Chelsea startar, va? det går inte att rucka på den.
Nej, det går inte att rucka på. Per Frykebrant, hur mår du?
Lite trött, men det börjar arta sig. Mm. Taggad på matcherna ikväll. Ja. Det som håller upp mig. Jag trodde vi skulle få se lite mer show igår kväll. Ja. Fick vi inte.
Nej.
Men,
ganska trötta matcher, eller hur?
Ja, ja, verkligen. Det var inte svårt att somna igår.
Det var verkligen inte det.
Nej.
Det var inte så att man hade puls när man gick och la sig.
Nej, och jag tänker att vi ska återkomma lite till det Champions League-slutspelet än så länge. Men Elsa Alm,
yes.
Ungsekreterare LO.
Stämmer.
Du, vad blir du kallad? Superstjärna? I DN?
Ja.
Måste du ju nämna.
Ja, det kändes väl stort, det får man ju säga. Det var väl förra veckans höjdpunkt. Jag har legat sjuk hela helgen egentligen. För att när vi åkte bussen ner till Kalmar så blev alla som var på min buss fick någon form av sjukdom. Så i lördag så var jag en sväng inne på akuten faktiskt. För att det var så, jag var väldigt svullen i halsen och lite svårt att andas. Men då konstaterade de att det var ingen större fara med mig, bortsett från att jag hade överansträngda stämband. Så då känner man bara, okej, okay, få omgångar i allsvenskan och här är vi liksom.
Och inte sjukhus för att jag skriker för mycket. Ja. Den är,
det kändes svagt.
Det kommer bli en lång säsong.
Ja, verkligen, verkligen. Det kändes svagt. Så, att, ja, så det var väl förra veckans höjdpunkt kan man säga.
Ja, precis. En av den socialdemokratiska rörelsens nya superstjärnor, Elsa Alm 22 år, skriver de i DN.
Wow.
Så har de aldrig skrivit om mig i DN, kan jag säga.
Nej, inte mig heller.
Nej.
Men det är stort.
Ja, det är stort. Verkligen. Det känns
för oss alltså.
Dock så nämner de inte Fotbollsmorgon, och där blir man ju lite provocerad.
Jag också. Det måste ju ändå vara min huvudgrej, tänker jag.
Ja.
Du är för stor för oss nu här.
Det gick fort för det att växa ur. Vi sa att onsdagsmorgon är satt, men nästa onsdag så är den inte det.
Du jinxade det, Axel.
Vi får göra lite palangjakt nästa vecka. Det vi hittar.
Skämta lite.
Ja, men vi har ju grattat födelsedagsbarn dessa inledande dagar den här veckan, och vi fortsätter med det då. Och idag kan vi gratta bland andra då mannen som spelar Anakin Skywalker. Kan det vara han heter skådisen?
Alltså, vilken av Anakin Skywalker? Ja,
det är ju den här...
Hayden Christensen.
Exakt.
Ja, den sämsta.
Är det?
Ja, han är den sämsta.
Visst är det han som var med i de här senaste ish?
Han var nog, gjorde nog ett inhopp där, men det är han... han var med i episod 2 och 3, va?
Ja, men exakt. Det är han.
Och han gjorde ju inte så mycket mer efter de där.
Nej, han har inte sett så mycket.
Nej, och jag tror att det var för att han var ett rövhål.
Okej.
Jag tror det är så snackare som det.
Så vi ska inte gratta henne?
Nej, jag tror inte det. Okej. Vi borde ringa upp Pernilla August och fråga. Borde han grattas?
Ja, okej, det är bra. Just det, hon är med där. Oliver skriver här, det är han som brinner upp i film 3.
Ja, precis.
Och det är väl en av de senaste. Alltså, även om det inte är rätt ordning, så är de släppt, en av de som har släppts.
Exakt, men tänk på att det kommer liksom...
Det har kommit många.
Det kommer typ 2 om året nu.
I min hjärna så är det en av de senaste, men det kanske absolut inte är en av de senaste då. Det känns modern bara.
Den är i den här sidan, millennieskiftet.
Ja, bra, tack. Ja, det är ungefär dit jag vill komma. Ja. När Anakin blir Darth Vader.
Precis, precis. Mm.
Gör det här någonting med dig, Elsa?
Nej, alltså jag har ju sett typ 3 filmer i mitt liv, så att jag ska inte ens gå in på det här. Men,
spännande.
Han är inte topp 365, så att säga. Han behöver inte liksom grattas.
Nej.
Vi grattar honom inte då. Vi noterar hans födelsedag, men vi säger inte grattis.
Nej, just det. Just det. Ja, men det är bra. Jag kommer ihåg någon gång jag reagerade på så här, fotbollskanalen la ut någonting och de grattade Japp Stam. Idag gratulerar vi Japp Stam, han fyller 43. Typ. Mm, mm. Och tänkte jag så här, är han tillräckligt stor för att svensk konto ska gå ut och gratta Japp Stam?
Ja.
Det är ju som att så här, Holland ska gå ut och gratta Teddy Lucic liksom.
Nej, Japp Stam är absolut. Alltså,
han är ju... jag överdriver, jag förstår att de inte kan ställas mot varandra. Teddy och Japp Stam. Men det, jag men kanske bara drar den parallellen för att båda var skalliga.
Skulle du göra en lista över topp 50 ikoniska fotbollsspelare, så är Japstam med på den listan.
Ja. Nu kanske
kanske till och med topp 30.
Nu kanske folk tänker att det är Bomadans storhetstid, men jag känner att jag har varit med där. Men det kanske bara för att jag själv aldrig höll honom.
Handlar inte så mycket om hans storhetstid, utan bara liksom säga att han är ikonisk. Det är lite som typ Valderrama. Alltså han var inte bra.
Nej, okej. Okay. Du menar att
han har något mer
än bara sitt fotbollsspel. Ja, det fanns någon stjärnglans kring honom. Ja.
Eller Higuita eller liksom. Ja. Såna. Så att, ja, han förtjänar grattis.
Okej, okay, ja. Okej, men då, om du säger det så, köper det. Prins Alexander fyller 7.
Dålig koll på vem det är. Är det Carl Philips, Madeleines, Victorias?
Fråga fel person.
Okej.
Ja, nej. Svag på kungafamiljen också faktiskt.
Jag tänkte att du skulle ha koll på det här.
Du har lite...
Jag har en tronföljdsaura.
Ja, du har det. Har det verkligen.
Men du har lite aura av oss som bläddrar igenom Svensk Damtidning ibland.
Ja, nej, men absolut. Men det kan jag göra. Det kan jag göra. Men det är...
Ja, son till prins Carl Philip.
Ja. Nej, men kolla. Alltså, nej, men kolla.
Så du hade koll.
Varför tvivl?
Du låtsades bara.
Ja.
Ja.
Och sen har vi Joe Hart.
Ja, det är ju...
Som fyller 36.
Det är väldigt stort. Är ju... ja, vad ska vi säga? Det är en talang som det har, som kastade bort lite grann. Så bra som han var i början av sin karriär. Tror man inte att han skulle vara det han har varit de senaste 10 åren av sin karriär. Jag såg honom på Tingvalla i Karlstad 2003-2004. Mm-hmm. Nej, jag vet inte. När tog Svennis över?
Nej, frågan. Det vet jag inte.
Tog en straff mot division 1-laget, division 2-laget Karlstad United.
Okej. Okay. Mäktigt det.
Ja, supermäktigt. Super supermäktigt.
Men vi ska alldeles strax ta och prata om gårdagens matcher i Champions League. Men innan dess vill jag bara... Fråga dig om Blåvitt, Elsa.
Ja, vi är där nu.
Ja, vi är där nu. Vi har pratat om det en del när du har varit med.
Mm.
Eftersom det är ditt lag. Men nu har de ju spelat en till match. Och det var stormatchen mot Malmö FF. Det var 0 poäng igen. Och det var 0 mål gjorda. Och krisen fortsätter. Hur mår du i Blåvitt-krisen?
Nej, alltså det är inte jätteroligt just nu såklart. Men samtidigt så här, alltså... Att torska 0-1 hemma mot Malmö, det händer.
Mm.
Fram till i höstas hade vi inte vunnit hemma mot Malmö på 13 år. Och ja, på ett eller annat sätt, det känns ju jobbigt att sitta och säga det. För att det känns så, det känns som så halmstrål. Men det är klart att spelet ändå ser lite bättre ut. Och man kan se lite tydligare linjer liksom. Men nej, du är inne på det. Vi gör fortsatt inga mål. Och om man tänkte att vi skulle gå in i liksom... Att det finns en risk för att vi går in i maj utan... några poäng utifrån att vi har Djurgården borta nästa gång. Så finns det också en risk för att vi går in i maj utan några gjorda mål. Och det känns ju kanske ännu värre.
Vad har det varit, eller så här, hur har diskussionerna i communityt gått sedan matchen? Jag tänker med bilderna på Björklund och Billborn, med Berntsen där också. Har det varit något snack kring det? Att liksom, vad hör du?
Nej, men såklart. Alltså allt blir ju liksom uppstorat nu såklart utifrån att man är på jakt efter en sportchef, en teknisk direktör och en ny tränare. Så det är klart att när de sitter där så blir ju det någonstans huvudspåret som alla hoppar på. Och det känns väl kul liksom. Det känns väl som ett spännande val någonstans. Men ja, det är klart att alla går väl egentligen bara och väntar lite på att man ska sätta en organisation och... där väntar man väl kanske också lite på att många ligor nu ska stänga i Europa för att då kan det bli så att det kommer en tränare utifrån. Jag tror inte man plockar någon i Sverige. Man kan nog plocka någon som är svensk, men kanske inte någon som tränar i Sverige just nu.
Hur var stämningen på Gamla Ullevi? Alltså var det att, hur förbannade var folk i slutsignal?
Nej, alltså jag vart man värre, kan jag faktiskt säga. Det är väl just det att så här, vi säljer ju slut matchen och vi är fortfarande liksom, mycket folk på plats. Vi är, jag tycker att vi från läktarhåll gör liksom en bra insats som vanligt. Och sen är det klart att, att åka på den förlusten, det är inte kul. Liksom. Men som sagt, det kanske inte är den här förlusten som är problemet, utan det är liksom de tidigare matcherna och kanske framförallt Värnamo-matchen som fortfarande är liksom det som stör. Och då såklart att man inte har gjort några mål. Det är ju jätteoroande liksom. Mm. Men samtidigt så här, det är ju också lite svårt att skrika avgå alla. För det är inte så många som kan avgå egentligen. Utan det man sitter och väntar på är ju någonstans att det ska komma en ny organisation. Och man vill ju egentligen kanske inte heller föregå någonting. Eller sätta för hög press heller. För att man vill ju att det som kommer in ska bli bra. Mm. Och då blir det ju så här, då vill man ju inte heller att de bara plockar in någonting för att plocka in någonting och visa att man gör något. Utan man vill ju att det ska bli rätt. Och att det blir rätt val snarare än att det går snabbt. Så att jag tycker också att man från supporterhåll visar faktiskt ett väldigt stort tålamod och förståelse också.
Det är bra. Jag känner inte av så mycket krisstämning alltså via tv. Vilket var bra, för att det är klart som du är inne på, det är inte den här matchen som är kris. Det är inte Malmö, även om det är hemmaplan, så det är inte det man förväntar sig i det läget. Göteborg är ju nu 3 poäng. Det är ju Värnamo-matchen. Bara som ställer till det för dem. Mm. Så alla krisrubriker nu blir ju väldigt såhär, det är bara att kolla på AIK. Vad vi pratade om för en vecka sedan. Och nu är det såhär, ja men nu, du är glad i hågen. Finns ingen kris nu liksom. Så det går ju väldigt snabbt.
Det går jättesnabbt.
Och då är det ganska skönt att i alla fall IFK-supporterna inte liksom, ja, drar igång krisstämningen mer än nödvändigt.
Nej, utan det kan ju andra få syssla med såklart. Ja, det är ju...
typ vi.
Ja, men det är ju såhär, alltså, det är klart att alla också vill hoppa på... och liksom någonstans sprida liksom krisen i blåvitt. Och för det är bra rubriker, det är klick. Och det är också så jävla tröttsamt. Alltså jag tror att man kan ju kolla på allt som bara pushades ut från liksom mediehusen efter matchen. Det är bara liksom kris. Och då blir man så här, ja men... att liksom torska hemma mot Malmö, den enskilda matchen är kanske inte kris. Det är inte okej att torska på hemmaplan, det är aldrig okej. Men jag menar, man får ju någonstans kolla på vart vi är någonstans. Och... Från supporterhåll så kan man ju bara säga det. Det är klart som fan att vi har liksom en stora förväntningar på klubben. Det är klart att vi vill någonstans vara med på en resa. Att ta tillbaka IFK Göteborg till toppen och se till att vi blir topplag igen. Men det blir också så frustrerande om man hela tiden då också ska sätta en bild av att vi är ett sånt krislag. För att vi inte är där vi var för typ 15-20 år sedan. Liksom.
Ja. Och som du säger, det finns inte så mycket, för tränaren har ni ju sparkat nyligen, och det, i väntan på en ny tränare, i väntan på en eventuell sportchef eller hur man ska organisera upp sig, så finns det inte så mycket mer än att, alltså, så här, det blir bara uppgivenhet. Vad är nästa steg? Det är bara hoppas att vinna fotbollsmatch för att den här nya tränaren, om det kommer in någon, gör bra. Alltså, om man jämför med Bayerns del när de hade sitt krissamtal igår på träningen då, det här, när det kom ner supportrar på träningsanläggningen, så är det så här, ja, om de efter ett tag inte är tillräckligt nöjda, då kan det ju vara så att de vill att Martin Sifo inte ska gå, till exempel. Mm. Och här blir det ju lite annorlunda.
Just liksom med Bayern där, konfrontationen på träningen igår, den har jag ganska svårt att se, för att i min värld så är alltså Bayern är ju inte i kris.
Nej.
De har förlorat 2 raka matcher.
Ja.
Kollar man på liksom inför vad man har liksom budgeterat för att stå på nu, då är det så här, kanske 4 poäng. Nu står man på 3.
Ja.
Det är inte...
Nej.
Är det jättelångt ifrån?
Nej.
Men grejen med Bayern där är väl också att så här, man har... Alltså man skruvade upp förväntningarna utifrån kanske vad man såg i kuppen och någonstans också hur det pratades om truppen inför. Att man... från olika håll kanske skruvade upp förväntningarna i vad Bayern faktiskt ska göra i år. Man kollar upp på truppen så är det ju... Ganska uppenbart tycker jag att det är, liksom, det är en väldigt, väldigt ung trupp och det kommer liksom finnas svackor och det kommer nog ta tid för dem att bygga upp någonting. Så att, ja. Men om vi ska liksom ändå gå in på det här med liksom uppgivenhet, alltså jag tror också det är ju motsatsen kring vad Blåvitt supportrar känner egentligen. För det är klart att man alltid gräver ner sig efter en förlust och någonstans, det är klart man inte mår bra som Blåvitt supporter när man ser sitt lag torska. Men för mig så kommer det alltid trots det vara liksom höjdpunkten på veckan att någonstans alltid åka och se Blåvitt spela, oavsett om det är på hemmaplan eller om det är någon annanstans. Och det kommer ju aldrig förändras, oavsett vart vi är liksom i tabelläget eller vart vi är någonstans. För att Blåvitt är ju någonstans så mycket mer än bara liksom en enskild match eller några enskilda matcher. Det är ju liksom någonstans ens bästa vänner som man liksom träffar en gång i veckan och har många av de bästa stunderna i sitt liv med. Så för mig kommer det alltid vara det absolut bästa i mitt liv.
Ja, nej, men du har helt rätt alltså. Vi får se om vi återkommer till Blåvitt. Vi ska återkomma till våra headlines lite senare i alla fall. Men nu ska vi prata Champions League och gårdagens matcher. Och Ja, vi kan väl börja med Chelsea mot Real Madrid. Matchen slutade 2-0 på Bernabeu och det slutade också 2-0 på Stamford Bridge. Mm. Ja, alltså Chelsea skapade två bra lägen i första halvlek. Kanté och Kukureya hade ju varsitt läge, men när de inte gör mål. Alltså det, trots de där lägena så känns det aldrig riktigt farligt.
Nej, när jag inför matcherna igår så var jag ganska säker på att jag ska kolla Napoli-Milan.
Ja.
Men när startelvorna släpptes, då säger jag, fuck det, jag får kolla Chelsea. För den startelvan som Frank Lampard kommer med. Du har inte gjort mål på, nu gjorde de mål i helgen, men de torskar ändå.
Just det, ja.
Men det är ju väldigt trubbigt framåt och har varit en ganska lång period. Mm. Man behöver göra tre mål hemma på Stamford Bridge. Man ställer upp med en offensiv spelare. Det är så Lampard tänkte vi liksom vända på den här steken.
Han kanske såg brännan mot Bayern.
Inte helt omöjligt faktiskt. Inte helt
du omöjligt. Var ju på pappret svaret för Saja. Så bara, ja, vinst en till kanske.
Ja. Ja, och de gör ju en bra match. Alltså fram till där 70 där någonstans som 1-0 kommer. Men de kommer ju till ganska bra lägen. Men det är också där som den här startlevan straffar sig. Ja. Att de som får lägena är ju då liksom en Kanté och så. Så att det, och inte ja, en Mudrik, vet inte om han hade gjort det bättre i de
nej.
Med de situationerna. Men kanske lite bättre förutsättningar med en lite mer offensiv spelare där
ja.
I alla fall.
Ja.
Och sen är det ju det är ett lite för stort ansvar för en Gallagher. Han får ju väldigt mycket ansvar i den matchen. Och visar väl att han är inte riktigt där.
Nej. Eller. Nej, och ur ett Real Madrid-perspektiv så är de ju alltid extremt imponerade på väldigt många sätt. Men de är ju imponerande också att i Champions League, det kan vara Benzema som kliver fram, vilket det ofta är. Men om det inte är det så hittar de alltid andra vägar att lösa det på. Och om det inte är Vinicius, då är det någon annan. Och den här gången var det Rodrygo som kliver fram och löser. Han var ju, gjorde ett viktigt avgörande mål förra året också. I slutspelet, om det var mot City eller kanske var mot Chelsea, jag kommer inte ihåg. Men och det har varit så här Lucas Vazquez och den typen av som hoppar in eller startar som kliver in och ser till att de går vidare. Det är extremt imponerande.
Ja, men verkligen. Alltså det är, för de är lite så här halvfrustrerande att titta på. Jag håller dem som ett av världens bästa lag. Kanske näst bästa laget i världen. Men det är lite så här svårdefinierad spelidé. Alltså de är lite så.
Och det har ju varit 10-15 år.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Men de löser det. Ja. Alltså bara ta när Rodrigo har i första halvlek i stolpen. Liksom, från absolut ingenting.
Mm.
Han har vinkel, men han har liksom han har några gubbar emellan sig.
Mm.
Och hittar ändå det avslutet. Visserligen tar det virket, men ändå. Alltså det känns bara det avslutet är så typiskt Real på något
sätt. De låter ju också alla lag tro att det finns en chans. Precis som i Chelsea i första halvlek. Vänta nu, det kan komma någonting.
Aha,
nej.
Exakt. Nej. Nej.
De, otroligt fint. Av Valverde också assisten till Rodrigo.
Ja, verkligen.
Klass. Och Rodrigos första mål är ju också han som löser det på egen hand i stort sett.
Ja.
Även om det är en fin assist av Vinicius också. Så att,
och det är ju som du säger Per, det känns ju verkligen aldrig farligt.
Nej.
Någon gång egentligen.
Nej.
Det kändes ju som att det här var ju, om man ändå tänkte att, utifrån att de kommer in med liksom 2-0 från förra matchen så kändes det ju ganska klart då. Och det gjorde det ju. Ja, efter 10 minuter i den här matchen också, tyckte jag.
Ja, hade Kanté bara satt den där möjligheten han får med vänstern så hade det kunnat bli en annan matchbild. Men, nej. Sen får vi se nu då. Real får klara sig utan Militao i första mötet mot, antar City.
Mm.
Det är ganska stort avbräck för dem, för han har varit fantastisk nästa år.
Ja.
Den semifinalen kommer ju bli otrolig.
Ja, det är upplagt för så bra semifinalen nu med Milano Derpit och sitter i all.
Ja, jag tänkte nämna det för man är ju, vi sa att de här matcherna var lite trötta.
Mm.
Man är ju lite besviken på slutspelet än så länge i Champions League.
Mm.
Man saknar den här matchen där det verkligen har levt ända in slutet. Igår i Neapel så kommer Osimhens kvittering lite för sent tyvärr för att det ska bli spännande. När de får straffen som Kvaratskhelia bränner, då känner man ju att det inför straffen då, att nu skulle det kunna bli en slutforsering här sista 10-15. Så bränner han ju den och då är det, känns det över igen. Så det är aldrig riktigt nära. Och när jag kollar igenom även åttondelsfinalerna så har vi då Liverpool-Real Madrid. Real Madrid vinner med 6-2. Chelsea-Dortmund. Chelsea vinner andra mötet med 2-0. Det var väl så här, där fanns det väl någonting.
Mm.
Men det är inte så att man minns den matchen som att wow, vilken CL-fight. City-Leipzig 8-1. Bayern München PSG, precis. Bayern München PSG 3-0 totalt. PSG stod ju aldrig upp i några matcherna. Milan Tottenham 1-0. Och det var tråkiga matcher även om det var lite dramatik.
Men tight. Det, ja. Det ska jag ändå.
Ja, tight, men det är inte heller. Ja, men vi har ingen förlängning. Inga straffar. Napoli Frankfurt 5-0. Benfica Club Brugge 7-1. Och sen har vi Inter mot Porto 1-0 som också var som Milan Tottenham var tight och lite det fanns nerv.
Ja, men, den fanns ju definitivt nerv i slutet där med några ribbskott och liksom liknande.
Men absolut, och det är så här, det finns ju lite drama, men om man bara går igenom dem så här så jag ser fram emot den här matchen som den här Real Madrid-matchen när det bara svänger hur mycket som helst.
Det lever in i sista minuten.
Ja, det lever in i sista minuten, gärna en förlängning. Straffar kan jag klara mig utan, men bara ge mig bara en förlängning. Det är allt jag kräver.
Ja, men 2019 satt vi lite standard för vad man vill ha för typ av liksom CL-slutspel. Med liksom Liverpools vändning mot Barca, Tottenhams vändning mot Ajax och liksom mot City och liksom allt det där.
Och förra året stod ju Real Madrid för ett gäng också.
Verkligen.
Så man har blivit lite bortskämd med dem.
Lite så är det. Och man brukar alltid säga, framförallt i VM-sammanhang, att den roligaste fotbollen spelas ju åttondel till kvartsfinal. Liksom. De två omgångarna. Men därefter är det för tight. Mm. Allting avgörs på en match. Det blir som man vågar inte ta några risker. Där innan betyder inte matcherna tillräckligt mycket. Så det är liksom åttondel och kvartsfinal som är den stora. I CL, i och med att det finns returmatcher. Och nu också med att man har tagit bort bortamålsregeln. Öppnar ju upp för lite bättre fotboll i semifinalerna. Så att jag, nu med dem vi kommer ha är ju, jag hoppas verkligen att det blir någon höjdematch. För att du har rätt, i slutspelet har det varit ganska dramatikfattigt.
Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och nu är det ju dags för kvartsfinaler i Champions League som visas hos Telia. Benfica Inter, City, Bayern München, Real Madrid, Chelsea och Milan mot Napoli. Hur tror du att Champions League slutar, Jesper?
Det är äntligen dags för Pep Guardiola att få lyfta bucklan i Manchester City. Jag tror att man med Erling Braut Haaland i toppslag och en Kevin De Bruyne som har växlat upp slår ut Bayern München i ett tätt möte. Sen tar man Real Madrid av bara farten och i finalen väntar Napoli. Och där är man helt enkelt för bra. Så att Manchester City, de vinner Champions League säsongen 22-23.
Ja. Och jag tror att Bayern München skickar ut ditt City då. För jag tror att under Thomas Tuchel så är de betydligt bättre. Och vi såg vad han gjorde när han klev in i Chelsea och tog dem hela vägen till den där Champions League-bucklan. Som sagt, slutspelet av Champions League och avslutningen av Premier League ses hos Telia igen.
Jajamän, och hos Telia kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe med den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du skulle vilja det.
Och utöver alla sportsändningar så kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Så är det. Samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett ställe. Dessutom ingår Allsvenskan nu från Discovery Plus. Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad. Därefter kostar det 749 kronor per månad.
Det stämmer. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Myggan.
Ja, Sveriges enda.
Ja, men Sveriges enda och bästa spelexpert. Alltså
du,
för oss,
alltså enda som håller på. Det är inte nog. Din trippel är helgen.
Ja. Ja, jag har faktiskt satt tre tripplar i rad.
Oj.
Här kommer du fram.
Ja. Mäktigt.
Ja. Jag är väldigt stolt över det.
Ja.
Jag tycker att helgen var jättesnygg.
Ja, tack. Du är ju dock, du tar ju, mina odds brukar landa i mina tripplar på typ så här 7 kanske gånger pengar. Ja. Så det är ju lite mer 3 som är mer sannolikt.
Tre matcher ska in.
Det är fortfarande 3 som ska in.
Nej, men hatten av. Jag hade tusk kväll igår med Sundsvall-matchen.
Du har jobbat in Sundsvall.
Jag trodde det.
Det gjorde jag med hjärtat i alla fall.
Ja, du ser. Lite samma tänk.
Och det var väl ändå så här, de flesta trodde väl att det var väl oväntat det som skedde igår.
Ja, jag tänkte tajt match 1-0 Sundsvall.
Men de jinxade med tifot innan.
Jag tänkte precis säga det. Det var liksom, det har ju varit lite tifo-jinxande senaste veckan. Okay, dels Bayern och sen så då deras tifo igår när de, vad var det, någonting om att Östersund på väg mot Superettan, eller exakt. Mot...
Hej då, FK, nu kör vi mot Allsvenskan.
Det är ju så var det, exakt.
Tråkigt
tredje alltså. Omgången. Ja.
Jag älskar ju Sundsvall, så det var ja, trist.
Nu är Sundsvall en poäng före.
Ja.
Då hade Giffarna rak.
Ja.
Real över 1,5 och sen Napoli över 1,5.
De är inte lika. Alltså, Napoli är ju som det är, helt enkelt, med två mål där. Det är svårt att... lite stolpe ut.
Ja, det är,
men
ja.
Giffarna är ju, det är 3-0.
Det är svårt att försvara. Den var aldrig riktigt nära.
Det är svårt att försvara. Så kan det vara ibland. Ja. Kan det vara ibland.
Så kan det verkligen vara.
Men vi tar nya tag och så är det bomben ikväll. Så det är, ja. Det är ju kul.
Bomben är ju kul.
Verkligen. Ja.
Och förra veckan då var det ett mål ifrån Sevilla.
Ja.
Och ett mål ifrån i Leverkusen då.
Precis så. Men den här veckan så tror jag att jag kanske är liksom... känner det varje onsdag att jag är lite för måloptimistisk.
Okay.
Mm. Jag är alltid lite rädd för det. Men jag tycker jag har hållit igen lite då.
Ja.
Men det kräver Benfica-mål, det kräver Bayern-mål. Det är de där oron, känner jag. Om City bara kör på ikväll, det blir 2-0 eller 3-0.
Ja, just det.
Men jag tror ändå Bayern borde kunna göra ett mål. Och kanske två.
Mm.
Och Benfica, ja, jag har hållit med handen hela Champions League. Så jag tänker inte sluta nu heller.
Nej.
Det finns ett hopp någonstans där inne. Samma sak där. Jag tror inte jag kan gå vidare, men att göra ett mål i varje fall så är det lite roligare.
Mm.
Och sen Middlesbrough som storform. Riktigt skön match i fredags. Och nu möter de Hull som är skit. Så nu vinner de. 4-0. 3-0. Mm.
Ja, okej. Okay. Sista matchen har jag mindre bra koll på. Men om vi pratar Champions League då, så Bayern München City, då har vi alltså lite olika tänkbara utfall där. Du tänker att City kanske, Bayern ligger på och City kontrar in några kastar, eller hur ser du framför dig?
Kanske sådär, 1-2, 1-3 kanske. Sånt. Jag tror inte Bayern har något att sätta emot egentligen. Men de är ändå hemma och har gjort rätt mycket dåliga matcher i rad nu. Så det är dags att göra mål i varje fall, tänker jag.
Mm.
Det borde de lyckas med.
Ja, just det.
Det är min plan. Vad tror ni?
Ja, vad säger ni?
Om Bayern?
Mm, precis. Bayern City.
Alltså, nej, men den är... Det är det som vi har varit inne på. Är det någon som kan liksom hålla den där matchen vid liv, så är det ju Manchester City själva. Men det är ju... det här Champions League-spöket som man pratar om kring Guardiola. Man ska inte glömma bort att Bayern München är en del av det spöket också. Så att det finns många... Ja, det finns många stories att dra av olika utfall ikväll.
Jag tror det kommer spöka nästa omgång för Guardiola. Alltså, nu är det lugnt. Sen kommer...
Spöket kommer i semifinalen.
Ja, kommer Real.
Ja.
Spöket till det.
För det känns ju ändå som att det är ju liksom klart att City kommer gå vidare. Men det har varit kul med ett tidigt mål från Bayern. Så att det blir lite match av det. För som sagt, det är ändå det man har saknat kanske i den här omgången. Och av Champions League. Att man vill ändå vill se lite mer match som lever in i det sista. Så att det är väl det vi får hoppas på ikväll kanske.
Nej, jag håller med.
Jag har hoppats mer på Bayern München om det inte var så att de har varit så extremt svaga sen Tuchel tog
över. Ja, visst.
Alltså i helgen så kryssar de hemma mot Hoffenheim igen. 1-1.
Ja.
Det funkar ju inte. De bråkar där Sané och Mané.
Precis. Sen så får vi se. Det är väl lite snack om att kanske droppa Kimmich, va? Som har varit väldigt svag.
Okay.
Också. Se vem som går in där istället.
Mm.
Men nej, det är ju, som vi pratat om många gånger, men alltså, utnämningen av Tuchel, den ter ju sig mer och mer dumdristig, helt enkelt. Att oavsett hur bra den kommer gå kommande 5 år, så är det så att krascha ut ur liksom kuppen och Champions League och kanske också tappa ligan.
Mm.
Jag menar, det är ju tillräckligt många tapp för att det är över liksom 5 år också ska bli ganska stort tapp. Så det är en...
Även tappar de ligan, då är det är en otrolig...
Ja, men då är ni dead man walking.
Ja, men det tror du månaden då.
Ja. Alltså, att Bayern skulle gå och bli nya Chelsea. efter Chelsea.
Ja.
Den såg man inte komma.
Nej. Ja, men jag tror Bayern München gör 1-0. Och sen så kanske de också slutet lyckas peta in 2-0.
Mm.
Men sen så kontrar City för att de ligger på
sent.
Så mycket sen. Och gör... 2-1.
Mm.
Och så slutar matchen 2-1. För då när de gör 2-1 så är det liksom luften går ur Bayern München. Att nu.
Ja, men det låter bra.
Och det är hur jag analyserar matchen.
Ja. Det köper jag.
Och då den funkar ju då i ditt
spann. Gör Benfica mål då?
Det tror jag.
Ja, bra.
Det tror jag absolut. Alltså jag tycker inte... De är ju bättre än Inter egentligen.
2 matcher borde man ändå göra ett mål.
De borde kunna göra ett mål. Sen det som är oroväckande är ju att Inter känns som ett lag som kan stänga ner fullständigt.
Ja,
framförallt på hemmaplan också.
Jag tycker jag torskade mot typ Cadiz-aktigt lag.
Okej, okay, i portugiska ligan.
Ja, jag ska inte försöka uttala det. Men ungefär fem bokstäver från Portugal.
Okej.
Okay. I helgen. Och det är alltså deras tredje förlust då, i rad. från att ha vunnit allting.
Ja.
Så det är inte så bra. Så
Benficas form är oroväckande.
Det är oroväckande. Jag hoppas att de spar sig för ikväll. Ja, det är min förhoppning.
Och Otamendi tillbaka i alla fall, va?
Mm.
Så det är väl det är väl det man har att hoppas på.
Ja.
Vet inte hur mycket det hjälper när man behöver göra två mål.
Men kanske lite ledarskap gärna, och... Ja, han är väl det största.
Det var lite obeprövat där i första matchen mot Inter när han inte spelade. Men med det sagt, de var rätt dåliga.
Ja.
Så att sen får vi se då. Amelius Börde sagt var Carricks mannar.
Precis.
På väg mot Premier League med stormsteg.
Mm.
Så att, nej men jag tror det kan bli roligt. Och jag höll ner priset lite grann. Sist blev det lite dyrt. 216 tror jag var då.
Okay.
144, lite rimligare.
Ja.
Kan man gå några stycken och dela på den också.
Ja.
Tre polare. Det är en lagom tv-peng.
Ja. Ja, men strålande.
Mm.
Ja, Bomben är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Det är åldersgräns 18 år. Och har du problem med spel så finns stödlinjen.se. Jag tänker att vi ska ta en kort paus.
Mm.
Och när vi då är tillbaka, då ska vi prata med Gustav Lundblad som jobbar på Skånesport. Och då ska vi prata om de kaotiska dagarna i Helsingborg.
Roligt.
Det har ju hänt grejer i den klubben.
Ja, så kul.
Det tycker
Göteborg är fantastiskt.
Det här tycker Elsa är roligt.
Hallå, jag avslöjar mig själv här.
Skicka över krisen på någon annan.
Elsa, så.
Ja. Nu ska vi fortsätta prata lite headlines. Det har hänt mycket i fotbollsvärlden de senaste dagarna. Så det finns mycket att prata om. Sen 8.30 så ska vi fortsätta prata lite om de här två matcherna som vi ska spelas ikväll. Och vi ska försöka få tag på Sevor Svalaj då. Experter på Sivor. Och han är också Inter-supporter och pratar lite om den matchen och även City by München. Och sen avslutningsvis 8.45, det är nästan det jag inte vill säga, men då har vi ju en väldigt rolig gäst med oss på länk. Verkligen. Så jag låter det vara där, men 8.45 vill man vara med.
Ja, det vill jag. För då... Jag hade varit med, kan jag säga.
Verkligen.
Bra. Vi tar en kort paus och vi är alldeles strax tillbaka. Varmt välkomna tillbaka till Fotbollsmorgon. Jag heter Axel Inslander och sitter här tillsammans med Per Frykebrant och Elsa Alm. Vi ska prata lite om de kaotiska dagarna i Helsingborg nu. I lördags förlorade Helsingborgs IF med 1-0 mot Västerås. Vilket innebär att laget då har förlorat samtliga matcher hittills i Superettan. Och dessutom då 0 mål gjorda. Och från läktarplats var budskapet väldigt tydligt. Man ville att sportchef Andreas Granqvist skulle avgå. Och så blev det då till slut... I förrgår meddelade klubben då att sportchefen Andreas Granqvist och tränarduon Mattias Lindström och Alvaro Santos lämnar sina uppdrag med omedelbar verkan. Och för att reda ut vad som har hänt och vad som eventuellt då kommer hända nu i framtiden för Helsingborg så ska vi välkomna Skånesports Gustav Lundblad till Fotbollsmorgon. God morgon och välkommen till Fotbollsmorgon, Gustav.
Tack så mycket. God morgon från Skåne.
God morgon.
God morgon.
Gustav, inledningsvis då, hur stor skulle du säga att krisen är i Helsingborgs IF?
Ja, den är stor kan man väl säga. Alltså dels så perspektivet att man har alldeles nyss då avskedat tre klubbikaner och man har ingen sportchef, ingen tränare och dessutom så genomgår man en resultatmässig kris. Man har förlorat 11 seriematcher i följd, vilket är klubbrekord. Och man ligger över sist i Superettan. Så det är klart att det är kris. Det är ju ingen överdrift tycker jag säger det.
Nej. Men supporternas missnöje då? Är det bara på grund av resultaten? Eller finns det mer i allt missnöje som kommer från supporterhåll?
Ja, men jag tror att det är klart att det handlar om resultat. Men det är väl också en form av missnöje mot att... Det är aldrig vänder uppåt kan man väl säga. Alltså, HF har ju haft i snart 10 år en nedåtgående trend. Och det har varit få glädjeämnen för fansen under de här åren.
Men berätta lite om svaret som klubbledningen gav supportarna. För att det var ju en hel del uppmärksamhet kring den här banderollen som hängdes ut inför och under matchen då kring att man ville att granen skulle flytta på sig. Och efter det så har man väl fått höra att klubben också hotade väl fel ord men någonstans hintade om att det kan bli flaggförbud ifall man inte plockar ner den här. Berätta om den situationen.
Ja, alltså det kom ju rykten under matchen om att man hade hotat om flaggförbud. Vilket dementerades kraftfullt av klubbdirektör Joel Sandborg efter matchen. Så vad som egentligen hände där, meningarna går väl isär om det. Men... Det var vad som hände i alla fall. Men Sambo sa ju också att, att just, alltså, han tyckte inte att den banderollen skulle varit där, men han hade inte liksom hotat med något generellt flaggförbud. Det var hans linje.
Men det är klart, det måste vara stökigt också för supportrarna, för att som sagt, du var inne på det, det är ju liksom klubblegender och framförallt då Granen kanske, som är en av deras absolut största i modern tid, får man väl ändå säga. Det är klart att de förstör ju lite sitt legacy, kan man väl ändå påstå, nu när man får den här exiten från klubben kanske.
Alltså HIF är ju en klubb där, ska vi säga, klubbikoner har ju på löpande band under de senaste åren
förbrukats,
kommit in på en hög position och sen så att säga fallit i någon slags anseende. Ja, Henrik Larsson fick sparken, Pio Ljung har fått sparken och med honom Kristoffer Andersson och så nu de här tre. Så det har varit, så att säga, det har varit farligt för klubbikaner att ta jobb i Helsingborgs IF.
Jag håller på IFK Göteborg, så att jag kan faktiskt relatera lite.
Hur är relationen? Skulle
det finns ganska många paralleller mellan IFK Göteborg och HIF, skulle jag säga.
Så långt ska vi inte dra det, men
hur skulle du säga att relationen mellan liksom supportrarna och klubben är nu? Jag tänker inte bara den här enskilda händelsen nu under helgen, utan liksom, ja, generellt sett.
Alltså, jag vet inte om den här händelsen, jag är lite svårt att bedöma liksom hur stor betydelse den har i ett långt perspektiv. Det hänger väl också mycket på vad som händer nu, hur man hanterar den här situationen och tillsättningarna som man har framför sig. Man ska ju rekrytera en tränare och en sportchef och kanske en person som är ett och samma sak. Det får vi se, hur det kan bli en managerlösning också, va? Men det är klart att klubben spelar ju på något sätt ett högt spel också när man tar bort alla de här personerna på en gång, för att när, om inte nästa rekrytering blir rätt, så är det ju, då är det ju mot klubbdirektör och styrelse som pekfingern kommer att riktas nästa gång, så att säga.
Och vad gäller ersättare då, vad snackas om det? Har väl både Stuart Baxter och Hasse Eklund i klubben, va?
Ja, exakt. Som... Hasse Eklund är utvecklingschef, ja. Och han var med på träningar redan i förra veckan, vilket det är inte säkert att vara på det sättet, va? Men det är alltid på något sätt ett dåligt tecken för en huvudtränare när det kommer in en annan person på träningsplanen. Men officiellt var det för att har ju för många yngre spelare, många akademispelare, och han då som utvecklingschef i akademin skulle ge feedback till yngre spelare. Men han, så han har redan varit med på träningsplanen. Jag skulle gissa att på lördag mot Brage så är det kanske Hasse Eklund som leder laget. Vi får se. Träningen igår leddes av Max Lindén, P19-tränaren. Och sen finns det också, som ni sa, Stuart Baxter där som teknisk rådgivare. Så att i ett kort perspektiv är det väl troligt att någon av dem tar över. Sen får man se om det blir en interimlösning som tar över säsongen ut, att man sen får ett långsiktigt namn på plats, eller om någon av de här rent av är kvar säsongen ut, eller om det kommer liksom en långsiktig lösning redan inom kort.
Det hade varit otroligt att se Stuart Baxter tillbaka, får jag säga personligen.
Det får man väl säga. Men för Micke Stare var ju med här i Fotbollsmorgon igår, och det var intressant, han fick ju frågan ifall det kan bli så att det är han som tar över Helsingborg, och har väl inte riktigt ett rakt svar. Vad tror du, letar man mycket efter en ny tränare som redan finns i svenskpoolen, eller kommer man kolla och blicka utomlands? För det är ju ganska många ligor som avslutas snart, så då kan man väl kanske tänka att det går att plocka något namn även utomlands.
Ja, jag funderar på det nu. Jag gjorde en lista igår som publicerades på Skånesport med 22 möjliga tränarna. Stare var med mest på grund av att det är ett känt namn som att ta något jobb liksom. Men jag skulle gissa att man lite grann vill tänka utanför boxen här. Om man tittar tillbaka på de tränare HIF har anställt sedan AG Hareide 98, så har ju alla har ju varit välkända i någon mån. Jag kan tänka mig att man efter den här senaste tiden är intresserad av att kanske göra som Kalmar, ha en helt öppen rekryteringsprocess. Och att man kanske då landar i någon från Norge eller Danmark. Jag vet inte. Men om jag skulle gissa på en profil, så kan det vara en sån som Stara kanske i ett kort perspektiv, eller Rolle Nilsson, den typen av namn, och i ett längre perspektiv någon som vi kanske inte vet namnet på nu alls.
Mm. Tror du att det tålamodet finns att göra liksom en lång rekryteringsprocess? För att jag menar, nu är säsongen igång och det är alltid svårt när man får liksom kicka en tränare under säsong, för då blir det ju alltid att man får ta in liksom en interimlösning, löser inom klubben eller liksom, ja, men plocka någon som kanske bara gör det säsongen ut. Men tror du att det finns det tålamodet hos supportrarna att låta det ta tid och få plats rätt tränare snarare än att det ska gå snabbt?
Man måste ha tålamod, skulle jag säga. Alltså, efter allt som har varit så tror jag faktiskt att det skulle finnas en förståelse för att det här måste ta tid. Så svaret på frågan är ja. Jag tror faktiskt att det finns ett tålamod. Och som sagt, det finns ju möjliga tillfälliga lösningar i klubben redan.
Är det tränaren som är problemet eller är spelartruppen för svag? Eller vad är det som har gjort att det har gått så dåligt inledningsvis på den här säsongen?
Ja, alltså om man ska se det i ett längre perspektiv så kan man väl säga att oavsett vilka personer som varit på ledande positioner i HIF så har HIF underpresterat år efter år. Egentligen 10 års tid. Och i år, jag menar, man har ju Superettans dyraste spelartrupp antagligen. Även om den kanske så att säga man betalar för mycket för den, kan man kanske hävda att kvaliteten på vissa spelare inte är vad den borde vara, så är den är inte sämst i Superettan, den här truppen. Det jag försöker säga är att det finns ett strukturellt problem i klubben, oberoende av om det hade varit Andreas Granqvist eller någon annan som varit sportchef, oberoende av vem som är tränare, så har HF ett grundläggande problem fotbollsmässigt, och det är att de spelare som kommer till klubben presterar inte på den förmåga som de skulle kunna göra i andra klubbar. Sen vad det beror på, det är ju en knäckfråga.
Ja, precis. Det är den stora frågan. För att jag tänker, Gustav, att för 12 år sedan, då 2011, då vann ju Helsingborg SM-guld. Och sen dess så har det varit upp och ner och Helsingborg har varit ett jojo-lag, och just nu så går det riktigt, riktigt tungt. Och det här är ju en bred fråga och det finns förmodligen många svar på den då, Gustav. Men vad är din analys av att det har gått, att Helsingborg har gått från att vara Sveriges bästa lag till att idag vara ett krislag i Superettan?
Att få saker är det, alltså i relation till de andra, alltså, säga toppklubbarna, så har HIF lite grann halkat efter i och med att alltså, Stockholmsklubbarna till exempel har dragit ifrån ekonomiskt. Malmö FF har dragit ifrån ekonomiskt. Alltså när man gick in i 2000-talet så var ju HIF den klubb i Sverige som hade högst spelarlön. Den potentialen är man inte i närheten av idag. Men samtidigt har man ju liksom underpresterat i relation till de klubbarna som är i nästa skikt i Allsvenskan. För HIF kommer antagligen ha kanske 7:e, 8:e störst intäkter i fotbollssverige även i år i Superettan. Skarvar jag möjligen lite, men det hade man i alla fall förra året i Allsvenskan. Så det ena svaret på frågan är att man har halkat efter toppen, men svaret på varför man inte kan prestera bättre än klubbar som alltså Mjällby, Sirius, Kalmar, som liksom är mindre ekonomiskt och intressemässigt, så kanske det handlar om att det inte riktigt finns möjlighet att jobba långsiktigt på samma sätt i en klubb som HIF efter kraven är högre, och man har liksom inte lyckats lösa ut det.
Helgens Stockholmsderby mellan AIK och Hammarby vanns ju av hemmalaget då. Men frågan är om inte den riktiga vinnaren befann sig på läktaren. Han blev ju viral, heter det, efter att ha balanserat en vattenmelon på huvudet på Friends läktare. Ja, det är otroligt. Man har inte sett
imponerande.
Det förut.
Imponerande.
Verkligen. Precis.
Och nu har vi med oss då Frimpong Williams. Welcome to Fotbollsmorgon.
Thank you very much.
How are you?
I'm fine, you?
Yeah, we're good. We're good. We're talking about when you went to the game, AIK Hammarby. You were wearing a watermelon on your head.
Yes.
As you do.
As you do. Just to begin with, why did you have a watermelon on your head?
Okay. I'm the kind of the person, I'm a positive person. I want to share happiness for everyone. And Aiko is my big team. And I love Aiko and the team I support. And the one I want to do to appreciate my team is the one I holding Otamilo is my head.
How did you get it into the stadium?
Okay. The time I'm going there, the wine security, he's searching my bag, and I show him, I say to him, the one I want to do in this, I want to put Otamilo in my head to see. And he said to me, okay, I don't think they can allow you, but I can allow you to go, but I don't think they can allow you inside to use it. I said, okay, let me try, because maybe try a lot. And he let me to go inside.
No follow-up questions? They just allowed you to go straight through? No follow-up questions?
Yeah, no, not too much questions. You know, and the time I'm going there to wear the Aiko cross, everything is, because I have Aiko cross, everything, that one. Mm. I don't think it's difficult for them to ask me much questions.
So you were wearing this watermelon to support Aiko?
Yes.
And how do you support Aiko by wearing a watermelon on your head?
Because I want to share some happiness.
Okay.
Yeah, I want to share happiness. I said to you, I'm a positive man. Yep. And always, everywhere I'm going, I want everybody feeling happy, because happiness is my everything. I don't want to see any sadness. I want to see happiness. Yeah, and you check it, is I could pray like 2 matches. All that 2 matches, they lose. Like now, Aiko supporters, everybody feeling sad about the thing happening. Mm. And so, I want to show them.
So you're thinking that people were going to see you wearing the watermelon and being glad and happy then?
Feeling happy.
Have you heard anything from the players or the club itself?
Some players, they called me to talking to me about it and helping. They're feeling happy about all that.
Do you do this in other places as well, like standing in squares wearing a watermelon, or is it just in the stadium?
Pardon, you can't repeat for me.
Oh, do you do this in other places as well? Like, do you do standing in square and wearing a watermelon, or is it just to support Aiko on the stadium?
No, I do much. Even sometimes I have it to using the back. I have it to cutting head. I do much. I have it to dancing, do many things. I mean... Yeah.
That's so impressive.
You can have the watermelon on your head while you are dancing.
Yes.
That's very impressive.
It must take some time to practice to being able to balance it on your head.
This is why I don't learn anything. Just I put it, just I'm doing.
what are your best balancing tips?
The one is you must holding this one. Mm-hmm. The one is important, just this side, because the time you have it, you can turn in and always just you making.
Okay. Okay.
Yeah.
I think we should have a challenge.
The watermelon challenge.
Yeah. Next Wednesday.
Yeah.
How much have you practiced to be able to have it, balance it on your head?
I don't practice anything. Anytime, yes, I put it, just I'm doing.
Just a natural.
It's just a natural. Yeah. Okay. Okay, so you work as a barber?
Yes, boss.
And when you cut other people's hair, you are also wearing the watermelon?
I cut in head in Sona. I have salon there. And yeah. Even I cut in drillo with the watermelon, dancing, everything. Yeah.
I'm going to come visit you.
we
yeah, you're welcome.
Do you have a watermelon nearby right now? Do you have one close where you can show us?
No, now I'm home and now I don't have it.
Okay. This is amazing.
Yeah.
But you are you only using watermelons or are you using any other fruit to balance on your head to spread your happiness?
By the one always I use it, the watermelon. I can use it other fruit, but the one I use it always is a watermelon because watermelon is a heavy one. Yeah. And my life, I don't see anybody to using all that thing because nice. It's not easy.
It feels like it has worked. It feels like you have spread happiness. Do you feel that the plan you had for the watermelon has actually worked out?
Yeah, I think so. I think so because many people say many things to me, and okay. They called me on my Instagram, my TikTok site. Too. Many people they say many things.
I think it definitely worked. Will you continue doing this in the stadium from now on?
Now, I see so many questions that ask why they let you to go with the watermelon. Maybe attend the ICO, they allow me to come in with the watermelon anytime they play game. That one is, I can go with the watermelon.
Amazing.
Yeah.
Well, I love the fact that you're trying to spread happiness and it's obviously working. And it was really nice to talk to you, Frimpong. And good luck. And I hope to see you soon again wearing your watermelon.
Thank you very much. You give me this opportunity to talk into this TV. The one I say to you, thank you very much for this opportunity you give me this morning.
What is your barbershop called in Solna?
Williams Barbershop.
Williams Barbershop. Okay. People have to visit Williams Barbershop.
Yeah. We'll see you there.
Thank you very much. I hope you people to today morning, you're feeling happy. Until the time you're talking to me, I know the happiness is everything for everyone. And I say to everyone, he listening this, he watching this TV. The one I want to say to everyone is happiness is everything. Everything you do, try to feeling happy. Try to be positive. You have positive, always you come feeling so happy. Happiness is everything. Sadness is the thing he can bring you sickness. And you don't get anything from there. And he brings you some problems. By the happiness is the thing, always. He making your life come in everything the way you want. He making your life come in the way you want. The one I can say to the people in this morning about this, happiness is very important. Anybody is close to you, try to share your happiness thing to him. Try to share your positive thing to that person because that one is the thing you can get in something from there. Thank you very much.
Well said, Frimpong. Thank you. Keep spreading the happiness.
Have a nice day.
Bye-bye.
Thank you.
Bye-bye.
Bye.
Fan, vilket bra humör man blir.
Oj, man blir jätteglad.
Ja, verkligen.
Det funkade verkligen.
Det finns en bättre sätt att liksom börja dagen på. Det är bara så här peppsnack om att sprida glädje.
Helt
jag blev nästan tårögd. Alltså, fan. Ja. Vilken pepp.
Ja. Verkligen.
Det var exakt det man behövde höra efter vår säsongsinledning.
Ja, ja. Exakt. Exakt.
Så underbart sätt också att så här, okay, på vilket sätt ska jag sprida glädje och kärlek? Ja, men jag tar nog en vatten och bär på mitt huvud till matchen mot Tampa.
Och det är så fint att veta att alla kan liksom bidra på sitt sätt. Ja. Oavsett vad som är ens talang så finns det något sätt man kan bidra till sitt favoritlag med.
Ja, det är ju fantastiskt.
Verkligen. Och det var också roligt, för jag kommer ihåg när man såg de här bilderna när han... Alltså när det började spridas det här klippet då. Så funderade man ju verkligen på hur han hade fått in melonen. För man har ju liksom hört om folk som har tagit in både det ena och det andra. Men just en vattenmelon kändes som lite väl...
Det är helt otroligt. Men jag hoppas att de inte blir liksom lite striktare med här. Utan
det piggar upp att de bara, ta med den in och gör din grej. Alltså det var ändå roligt.
Alltså verkligen.
Jag gillar också att säga, men vad skulle du göra med den här då? Vi ska få se en grej. Jag bara, gör din grej.
Inga frågor liksom.
Nej, inga följdfrågor någonting.
Nej, fantastiskt.
Otroligt.
Ja, jag har nämnt det några gånger i programmet. Vi har ju haft många headlines här och jag ska nämna en till innan vi avslutar. Jag ska också säga att vi ska försöka ta ett vidare grepp om den här. Det har ju varit ett bråk mellan FC Barcelona och Real Madrid nu senaste tiden. tänker att vi kan lämna det kanske till imorgon eller fredag och ta ett vidare grepp om det. För att de har ju börjat bråka om allt möjligt egentligen. Men då går längre tillbaka i historien och pratar om vilken klubb som egentligen är regimens lag. Och vilka som har fått fördelar under Franco-regimen. Och Laporta menar att det är Real Madrid. Och Real Madrid kom ut med en video där de plockade fram massa gammalt material där Franco hjälper Barcelona. Och så.
Otrolig beef.
Det piggar upp ändå att det
för de har ju varit lite mer vänskapliga sen Superligan skulle startas och samarbetat mycket, men nu börjar det hitta tillbaka till gammalt bråk.
Ja. Jag tycker det är härligt. Jag tycker det ska fan bråkas i fotboll.
Ja, ja.
Lite kallt
mellan de två rivalerna.
Verkligen, verkligen. Så, det gullas lite för mycket mellan lag ibland tycker jag. Det här är det piggar upp tycker jag.
Ja. Men en annan headline här då är att gåtan som golvar fotbollsvärlden står här. Vem är Dide? Har ni hängt med på det här?
Ja, jag har sett rubrikerna.
Jag har faktiskt inte gjort det, så det är nytt för mig. I fredag släppte den anonyma och maskerade rapartisten Dide låten Thrill. Och brittiska sociala medier har gått heta sedan dess. Anledningen den är då att bakom masken gömmer sig en Premier League-spelare. Nu försöker internet lista ut vem spelaren är. Det vi vet är att personen är mörkhyad och har en London-dialekt. Namn som har bollats upp är bland andra Wilfried Zaha, Jadon Sancho, Joe Willock. Men den mest förekommande gissningen är Arsenals Eddie Nketiah. Och detta beror till stor del på att Dide är ett anagram av Eddie. Mm-hmm. En förkortning av hans smeknamn. Och vad som har fångat tittarnas blickar lite extra utöver masken är även de platser och gester som förekommer i videon. Vi ser Dide rappandes på en fotbollsplan i asfalt där två grabbar står och spelar, varav kameran zoomar in på fotbollen ett flertal gånger. Man har dessutom listat ut att planen ligger i Lewisham, ett område i London som Eddie Nketiah växte upp i. Och vi kan inte spela videon, men vi har några bilder på Dide.
Spännande.
Vad tror ni? Är det Eddie där bakom?
Ja, men det har väl också varit några textrader där om hur det går under säsongen. Att de liksom, varje match är en final och att det liksom rullar på bra. Okay. Men alltså, det är deras snackar som Eddie, Wilfried Zaha, Raheem Sterling och sådär. Och jag kan inte se framför mig att det här är liksom en 30-åring.
Nej.
jag tror att det är någon lite
yngre. Det är en ung tupp.
Ja, det är en ung tupp, absolut.
Det känns ju verkligen sådär.
Ja, så jag tror absolut på Eddie Nketiah.
Ja.
Jag har inte hört det. Så det vill man göra också för att liksom, utgå lite på rösten. Där. Mm. Men Eddie känns absolut som en het kandidat. Det känns som att han har det i sig. De är ett litet gäng där i Arsenal som är väldigt liksom, rappintresserade. Så också.
Mm.
Så att jag tror mer än vad jag tror inte Wilfried Zaha har det riktigt i sig. Faktiskt. Han känns inte som en rappare.
Nej, alltså jag tror lite på det som du säger angående åldern. Ja. Det känns som att det är en ung person.
Ja, exakt.
Ja, verkligen.
Men det är kul att de får sin egen fröken snusk. under vem som blir allsvensk. Eller vi har ju alltså, det är Edvardsen i och för sig. Ja, det är redan liksom kört.
Jag tyckte fan att det piggade upp när Edvardsen var i den här videon. Absolut. Alltså grejen är så här, Edvardsen blir hånad lite för typ allt han gör bara för att han är så här. Han gör så himla mycket märkliga grejer. Liksom. Han är ju verkligen så här en karaktär på det sättet. Men jag tycker det är så härligt för han verkar ha så himla roligt.
Ja.
Alltså han verkar bara så glida omkring och göra alla de här konstiga grejerna. Och liksom dyker upp och ja, men under den här Djurgårdsmatchen i hockey liksom, så dyker han upp där. Och när han satt på liksom, läktaren i Stora Valla och nynnade med den här Bayern-sången. Liksom. Han bara, jag tycker bara att han verkar ha ett gott liv.
Ja.
Jag tycker fan det är lite härligt.
Ja, verkligen. Men sen ska vi inte se vad som händer med den här liksom, karriären, oavsett vem det är. Om det är så att, alltså är det Eddie Nketiah, han har ju liksom ganska många år kvar på fotbollen. Kommer han vara den här anonyma artisten hela tiden? Eller kommer han liksom outa sig själv? Så det blir väldigt spännande att följa i alla fall.
Ja, väldigt.
Jag hoppas att han inte outar sig själv. För man vill ha den mystiken, liksom.
Just det. Och skicka lite hemliga, eller lite så här ledtrådar exakt. Kanske under
exakt.
Resans gång. James Milner också.
Alltså, tror mer på James Milner än Wilfried Zaha, om jag ska vara ärlig.
Men det är nästan roligare att gissa på typ, så här, vem det absolut inte skulle kunna vara.
Ja.
Alltså om man har några sådana. Man kan ju inte tänka sig att det är Haaland, liksom. Som gömmer sig bakom masken.
Nej.
Det är ju roligare att tänka så här, vem är helt off för att göra det här?
Ja.
Ja, men jag tror lite som du började med att jag tror vi kan räkna bort det äldre gardet lite.
Ja.
Det är bara min Min magkänsla. Vad sa du? Janne Andersson som har fått,
efter Mask Singer.
Fått mer smak efter Mask Singer, ja. Säger Victor. Ja, det hade ju varit fantastiskt.
Jag skulle inte rekommendera Janne att ge sig på hiphop i alla fall. Det känns inte som hans...
Nej.
Eller?
Han känns mer dansband.
Ja, men dansband är fint också.
Jag har faktiskt inte sett Mask Singer när han är med där. Jag måste bara nyfiken på att kolla, höra han sjunga.
Ja, jag har medvetet valt att inte kolla
kanske,
hur han
kanske
sjunger.
Precis den vägen jag ska gå istället.
Ja, jag tror också det.
Jo, men vi ska avsluta alldeles strax. Men jag vill bara nämna också då krissamtalet på Hammarbys träning. Vi touchade kort i början där. Men det var ändå en stor nyhet igår då, att på gårdagens träning så valde ett gäng supportrar att kliva in på träningsplanen för att krissamtal med spelare och ledare. Stämningen var lugn men spänd, rapporterar Fotbollskanalen. Och efter träningen poängterade August Mikkelsen och Lorit Sadiko att samtalet var bra och inte hotfullt. Ja, är det kris i Bayern eller?
Nej, men som vi sa innan, alltså det är det ju inte. De är väl liksom en poäng ifrån vad budgeterad skörd var. Sen är det nog så att de själva kanske alltså hypade upp det lite för mycket inför säsongen. För att säga, det här är ju ett väldigt ungt, nytt, ihopplockat lag. Mm. Alltså jag tror det finns enorm potential i det här laget. Sen kommer de nog ha lite av en mellansäsong. Och med mellansäsong, liksom femma, sexa. Liksom. Mm. Det är där jag har tippat dem i alla fall. Så jag tycker inte att det är någon, absolut inte att det är någon kris.
Har inte svenska klubbar närmare till kris än någonsin tidigare?
Jo, lite så.
Stare sparkas innan säsongen ens har börjat. Mm. Även om man kan räkna in svenska cupen såklart. AIKs direkta kris med allt som hände under de två matcherna och förlusterna. Och det var, där kan man snacka att det var kriskänsla kring allting. Göteborg är kris, Helsingborg är kris, tränarna får gå. Det känns som ett kris överallt. Och nu Bayern som plötsligt ska
vara i kris. Men det känns som att just att alla har haft väldigt höga förväntningar på säsongen. Vi har liksom fem lag som alla nog har supportat som känner sig givna i topp tre.
Mm.
Ja. Och det säger sig självt att matten går inte ihop där. Det kommer att vara två lag som automatiskt då är i kris även om man kanske inte är det.
Mm.
Så det är fem lag som har enorma förväntningar på sig.
Men det är väl lite, alltså jag tror att det går åt båda håll också. Dels att, så här, jag menar att allsvenskan är jättehet just nu. Både att man har liksom en fantastisk liksom, publikutveckling och att så här, det blir mer tryck bland alla klubbar egentligen. Mm. Men också att så här, fan, man storar ju upp det också från medias håll tycker jag. Och det är klart att man alltid liksom vill kunna sätta rubriker och kunna liksom sprida krisämning. Jag menar, det är inget märkligt egentligen att några supportrar kommer ner och snackar lite med spelare på en träning. Alltså sånt händer ju.
Mm.
Så man ska inte stå upp det heller tycker jag och kalla det för kris. Nej. För det tror jag kanske inte att de som var på plats ens gjorde.
Det sen är ju uppenbarligen supportrarna är ju ändå där och vill prata med spelarna. Så vad det som går fel efter
men,
tre omgångar.
Jag menar, det händer ju ändå. Alltså, ja. jag tycker att sånt blir ganska uppstorat ofta tycker jag. Mm. Men,
sen så är det bra. Alltså, det är bra att vi har kriser. Det är ett hälsotecken för allsvenskan.
Ja.
Att folk att liksom, det finns så mycket engagemang. Och att folk bryr sig och har förväntningar.
Ja.
Älskar att det är många krislag i allsvenskan just nu.
Jag tror att det beror på just det. Och som du också säger. Att engagemanget ökar. Publiksiffrorna ökar. Trycket ökar. Och då är det också fler som vill ha direkta resultat.
Ja.
Vilket också gör det ännu svårare för alla klubbar som är att det är bra om lång sikt. Och tålamod. Det är två som verkligen krockar 100% rakt in i varandra.
Ja.
Och den ekvationen är ju väldigt svår att lösa.
Ja. Och det tycker jag, alltså det är ju superkul att allsvenskan är liksom stekhett och att alla är så det märker man ju typ också bara så här bland ens vanliga kompisar som aldrig varit på en fotbollsmatch, att folk typ så är faktiskt taggade och ni vet så här är också, de som kanske har varit lite marginalare innan är liksom sugna nu på att så här ge ännu mer för sin klubb, och det tycker jag man ser på många håll, och det är ju helt fantastiskt, för där är ju allsvenskan i håller vår publik och vår läktarkultur extremt högt.
Mm.
Så det är fantastiskt.
Mm. Ja, vi får se vad som händer i Hammarby framöver. Nu har de i alla fall Varberg hemma. Så det är en lätt match på pappret. Men om de förlorar den då...
Ja, då tycker jag det är stor kris.
Och man ska aldrig räkna ut Jocke Perssons Varberg.
Nej.
Det är aldrig en lätt match att möta dem alltså.
Verkligen.
Där har man varit och underskattat några gånger kan jag säga.
Ja. Och Blåvitt ska till Tele2.
Ska vi.
Och spela mot Djurgården på söndag.
Det blir kul.
Mm.
Innan, i alla fall.
Ja, roligt program idag.
Verkligen, nu ska vi sprida glädje.
Ja. Precis. Vi får inte släppa Frimpongs...
Släpp inte
det. Jag ska tänka på det hela veckan.
Glädje, att han bara vill...
Ska vi klippa oss där?
Happiness också? Är det viktigaste. Bra, tack för idag. Och stort tack till alla som har tittat såklart. Fotbollsmorgon är ju tillbaka imorgon klockan 7. Och då sänder vi en timme extra. För då har vi också lite fokus på allsvenskan fantasy och kommer med lite rekommendationer inför omgång 4. Så missa inte Fotbollsmorgon imorgon igen.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.